Ja. Jörgen Smith pratar om världshistoria den 5 februari 79. Rudolf Steiner-seminariet.
Det är nästan på väg att han börjar få bli en sån här legendarisk figur, så det är verkligen tur att du kommer lite då så vi får se hur det verkligen ser ut. Men så där ser han ut att han inte särskilt snart. Vi får då veta ett par saker, nämligen det att Jörgen Smith var en av dem som var med och grundade det här seminariet. På den tiden var han ordförande i det antroposofiska sällskapet i Norge. Sen genom sin aktivitet här så väcktes det frågor om man inte skulle börja en pedagogisk linje. Och så började Jörgen den pedagogiska linjen här på seminariet. Men sen dröjde det inte länge förrän de började rycka i honom lite grann ifrån Mellaneuropa. Och så blev det då så att han blev kallad att bli medlem av styrelsen för den allmänna antroposofiska sällskapet. Och det gjorde då att han kom att flytta över till Dorna. Men vi hade en liten avtal liksom. Och det var det att han inte skulle förlora. Ja, hjärtat, det kan man ju ta några avtal. Det fanns redan här uppe i Norden alltså. Men ur denna hjärtats längtan att ha kontakt med Norden, också att han skulle försöka att lite regelbundet komma hit och träffa oss här på seminariet. Jörgen Smith är ju då, utom det att han är medlem av styrelsen för det allmänna antroposofiska sällskapet, så leder han också den som vi rätt och slett kallar ungdomssektionen vid Götianum. Sektionen för ungdom som strävar och längtar efter en andlig erfarenhet. Och så måste ni tänka er hans verksamhet också. Det här är ju saker som man inte själv kan säga. Att han i Dornach då är väldigt starkt involverad i den pedagogiska sektionen. Och överhuvudtaget den som försöker att koordinera de olika skolorna i Dornach. De olika där ungdomarna i synnerhet söker sin utbildning. Och så måste vi se honom hela tiden med en kalender som är fullprickad så här. Dels av alla samtal förstås, men dels då föredrag som han ska hålla runt om i världen. Ja, jag säger det här lite grann för att ni ska dels ha ett par data om honom, för sånt här berättar han ju aldrig själv. Och dels att vi också ska förstå att det är lite grann numera en ynnest att han kommer hit. Och därför är det också då en sån väldigt stor glädje varje gång vi får se Jörgen här. Och nu ska han då ha sin kurs som vi gläder oss åt om just kulturepokerna och den planetariska utvecklingen. Och sedan vet ni, då kommer de två lördagsföredragen. Nu om lördag och nästa lördag i Futurum igen. Alltså Jörgen, välkommen.
Vi ska nu i denna och i nästa uke, kväll, morgon här, ta för oss det stora tema, världens historiska perspektiv. De stora kulturepoker och också ta med det kosmiska perspektiv, den planetariska utveckling. Med så många deltagare är det selvfølgelig vanskelig å få i gang en utførlig samtale, men selv om jeg kommer derfor å holde mest foredrag hver dag, så skal vi også prøve mest mulig å ha åpen tid for spørsmål, at vi kan ta frem uklarheter i fremstillingen. Og jeg vil også gjerne nesten hver dag ha ett litet referat till inledning om det som har varit den förutgående dag. Det vill säga slett inte en fullständig gengivelse, det har vi inte tid till och det är heller inte någon mening i, men ett litet stycke av det som har varit den föregående dag som en upptakt och en inledning till det nästa skritt. Omtrent efter en timme så tar vi en liten paus och vi lyfter lite grann, det blir antagligen trang luft. Och så rätt efter pausen så spör jag vem som kanske vill ta på sig ett litet referat av någon motiver av det som jag utvecklar idag. Och så vill det bli öppen tid för spörsmål. Vår tid. Vår tid är den mest komplicerade perioden som hittills har varit i hela världens historia. Tar vi ett utblick över det som föregår nu, kan vi se att de mest forskjelligartade motiv, strömningar, menneskehetsmuligheter står i kör med varandra, i varandra, mot varandra. Och vi kan se det mest förbausende ting ske. Urkonservativ muhammedanism trer fram mitt i en teknifiserad industrialism och pröver att upprätthålla sin egen kvalitet som har virkat genom över 1000 år. Och kommer i konfrontation med en urkonservativ sionism, judisk sionism. Och så står det uppe i en situation som är helt annorledes än den situation hvor disse strömningar opprinnelig trådde fram. Eller vi kan se två så helt heterogene kretser som den amerikanske kapitalistiske industrialisme plötsligt i samarbete med det kinesiske massesamfunnet. Den ene overraskelse efter den annen er mulig, både i konfrontationer og i samvirke. De forskjellige mest forskjellige artede grunnkvaliteter som i løpet av verdenshistorien har vært ved siden av hverandre eller efter hverandre adskilt, slik at vi kunne jakta en efter tur, hver for seg, opptrer plutselig tett i tett sammen. Sånn som det er i et musikkstykke, en fuge, hvor man først hører motivet i forskjellige stemmer ved siden av hverandre klart og tydelig. Og så, efter alternerende perioder, kommer de hen imot høydepunktet i en tramføring, hvor stemmene kommer inn i hverandre, opp på hverandre. Så kan vi si at vi nå befinner oss i en verdenshistorisk fugetramføring, hvor grunnkvaliteter som ellers har vært adskilt efter hverandre tydelig og klart, nå strømmer sammen så å si til en avgjørelses gjennomgang i et trangt pass. Alt stimer sammen som om nå alt skulle avgjøres i et øyeblikk. Dessuten opptrer det for første gang i menneskehetens historie at alt som foregår på en plass ganske raskt kommer til bevissthet utover i hele menneskeheten, og også i sine virkninger får betydning overalt. Vi er, så å si, i samme båt, hvor vi enn er på hele jorden. Verdenshistorien er blitt global. Den er ikke mer lokal på ett sted, sånn som for eksempel i Aten, eller i Firenze, eller i Wien, eller i Weimar. Det er nå på hele jorden det foregår. Det er kommet et planetarisk perspektiv. Industrialismen har utviklet seg så langt at den truer selve jordens livseksistenser. Og samtidig higer menneskene ut fra jorden utover i kosmos og prøver å strekke sin makt så langt som mulig utover til ikke bare månen, men også til andre planeter, og helst ville man utover til de ytterste stjerner hvis man bare kunne. Jorden kommer inn i et planetarisk perspektiv i denne verdenshistoriske perioden. Så langt er alt tydelig og klart, og kan leses i en hvilken som helst tidningsoppsats. Men hvis vi begynner å spørre etter kvalitetene, hva det egentlig er, blir det meget vanskeligere. For vi lever samtidig i en tid av masker. Noe som foregår i forgrunnen, og på noe helt annet foregår i bakgrunnen, hvor det ikke viser seg med sitt sanne ansikt. Jeg vil ta et eksempel. Hele menneskeheten lider for øyeblikket av den store polarisering i rustningskappløpet USA-Sovjet. Tilsynelatende er det en vest-øst-spenning. Tilsynelatende er det to helt motsatte intensjoner, to helt motsatte samfunnssystemer, det kapitalistiske og det kommunistiske. Men hvis man går litt dypere inn i saken og ser nøyere hvorledes virkningene er, kommer man til et helt annet resultat, nemlig at det er presis det samme på begge sider. Der hvor den amerikanske tendens utvikler seg til sitt høydepunkt, får vi en sentralisert makt av teknokrater. Der hvor den andre utvikler seg til sitt høydepunkt, får vi presis det samme, en elitegruppe av teknokrater som bruker de ytre maktmidler, og som bruker den store polariserte spenning med frykt for en krigskatastrofe til å holde milliarder av mennesker i sjakk. Det er ikke noen østlig kvalitet vi finner i Sovjet i våre dager. Det hele er presis den vestlige, som bare er importert i Østen som en motspiller. Hele den dialektiske materialismen er utpreget vestlig og ikke østlig. Det er altså bare en skinnpolarisering, en skinnmotsetning. Men bakenom denne maske er det et meget dypere oppgjør av en mer sann polaritet av noe ensidig vestlig og noe ensidig østlig. Hva ville det være? Da kan vi si den ensidig vestlige tendens i verdenshistorien, slik som det kommer frem nå i den nyere tiden, er det helt utadrettet. Det som er kommet frem i den naturvitenskapelige teknikk, at man helst vil ha alt utenfor seg, på bordet, i laboratoriet, på eksperimentplassen. Det skal foregå reelt, virkelig der ute. Kun det som kan betraktes yttre blir betraktet som virkelig. Stoffets verden. Og hvis man vil betrakte mennesket, så vil man ha mennesket som en kropp i bestemte atferdsposisjoner. Åtbørd. Behaviorisme. Et hvert indre synspunkt blir kuttet ut som steneri. Det er den utpreget vestlige ordning. Hvis vi ser litt tilbake i historien, kan vi si fra 1500 fremover til 1800, utviklet den seg temmelig alene og fullstendig suverent i Europa og derefter i Amerika. Like inntil Østen ble erobret som marked for industrialismen. Straks begynner det fra 1800-tallet av en strøm av østlig innvirkning i Europa og i Amerika. Den ene indiske eller andre orientalske strøm kommer gjennom bakdørene inn i Europa, slik at vi nå i de siste årtier har dusinstall av slike orientalske strømninger som nu er helt annerledes enn den tilsynelatende østlige dialektiske materialisme som i virkeligheten bare er importert vestlig. Fordi den er precis like meget totalt utadrettet. Da har vi den motsatte tendens, nemlig at alt søkes i noe som ikke er stoffets verden, som ikke er utvendig, som søkes i noe sjelelig åndelig i en indre verden. La oss ta et par eksempler av det som viser seg, og så skal vi prøve grunnkvalitet. En av disse strømninger som der finnes i storbyen, byene, og hvor tusener av ungdommer flokker seg rundt dem, både i Mellom-Europa og i Amerika, er Krishna-strømning. En av dem som kaller seg for Krishna-strømning, for det er flere. Jeg vil lese et lite utsnitt av en av lederne for denne. Han beskriver først hvorledes det nu er en lengsel efter å komme ut til fjerne planeter. Og at det, sier han, er meget forståelig, for en slik reise er meget, ville være med på lokkene, og man kunne da oppnå noe utrolig vidunderlige ting. Og så sier han, men dette ønske å reise der ut, det kan fullt nå oppnås ved yogaen. Et middel til å komme til en hvilken som helst planet, til en planet hvor livet ikke bare er evig og lyksalig, men hvor det også er en mangfoldig eller forskjellige nydelsesrike energier. En vær som kan oppnå disse spirituelle planeter behøver ikke å komme tilbake til den smertefulle materielle verden, hvor fødsel, alderdom, sykdom og død hersker. Man behøver ikke å komme tilbake. Man kan forsvinne bort. Og det er meget forlokkende hvis man har fått nok av fødsel, alderdom, sykdom og død. Og egentlig ser fullstendig pessimistisk på mulighetene ved jordoverflaten. Så har vi her en lengsel efter å forsvinne vekk fra dette. Nettopp det som har utviklet seg på jordoverflaten som et resultat av den vestlige vei, har ført til en isolasjon, det enkelte menneske, den enkelte personlighet, på sin pinlige plass. Og så har vi en annen slik østlig strømning som da lover følgende. Hvorledes oppnår man jeg-oppløsningens vei? De må gi avkall på enhver jeg-evne. De må bringe hele jeg-dynamikken og jeg-energien til taushet og føre hele den dialektiske bevissthetskjerne tilbake til et minimum. Da fullbringes underet. Da finner mennesket seg i urtilstanden uten de forferdelige spenninger og lidelser hos jeg-mennesket. Det er Shambhala-bevegelsen, en av de mange dusinvise som kommer fra det østlige i de siste årtier. Denne nevnte Krishna-bevegelse går tilbake flere århundreder i tiden, men er først dukket opp her i Europa i de siste årtier. Allerede samtidig med Martin Luther var en av de store ledere for dem i Indien, Sri Krishna Chaitanya. Så er det strømmet der i bakgrunnen en lang tid, og så plutselig dukker det opp i storbyene midt i teknikkens verden. Hva er det som foregår her? Hva er maske? Hva er avledning? Kan vi finne en urgrunn slik at vi bedre kan forstå dette? For svært ofte er det slik at når noe blir polarisert, slik som i dette tilfellet, hvor man enten bare vil ha noe rent ytre, mer levestandard, mer biler, mer gode boliger, mer teknisk perfeksjon. At jeg så på den andre siden kommer polart motsatte, hvor man ingenting vil ha av dette. Når noe kommer inn i en slik polarisert spenning, da er det ofte at begge mister sin egentlige kvalitet. Det er noe vi kan finne overalt i dagliglivet. Hvis to verdifulle mennesker med verdifulle egenskaper, verdifulle moralske kvaliteter, kommer i konflikt med hverandre, kan man gang på gang jakta og ledes begge synker langt under sin egentlige kvalitet. Begge mister ved den polariserte kamp sin egentlige mulighet. Ved selve polariseringen. Og så kan vi spørre følgende. Er denne polariseringen jeg nå har nevnt, altså ikke USA-Sovjet, som ikke er noen real polarisering i det hele tatt, men denne andre, det utadrettede vestlige, og dette andre, hvor man vil helt bort fra dette, er de to tendensene kanskje falske, begge to? Slik at begge to har mistet sin egentlige dypere mulighet på grunn av polariseringen? Et spørsmål som er nærliggende hvis man jakter det som jeg nevnte i dagliglivet, hvor man ved polarisering faller ned under den egentlige mulighet. Vi vil prøve å oppsøke det, og vi vil nå ta de østlige strømninger og ikke bli stående ved den form hvor de står i det polariserte oppgjør nå, men gå bakenom dem, bakover i verdenshistorien, til en urimpuls tusener av år tilbake i verdenshistorien. Jeg vil kalle det foreløpig for den urindiske kvalitet. Den er meget vanskelig å finne, men vi kan gjennom tre veier söker och får tak i det. Den första vägen är genom samtliga filosofier. Den är självklart inte så gammal, 2-3 tusen år gammal höjden, men kommer från en ännu äldre egenart, hållning som så blivit mer och mer utarbetad i den efterföljande tid. Vad är grundtankarna i denna, eller i dessa flera strömningar som kan sammanfattas under Sankhya, den indiska Sankhya filosofin? Där blir alla världens erfaringar benämnt med ordet prakriti. Prakriti är allt som kan finnas av världens fenomener. Och i olika skikt undersöks i samtliga filosofien vad detta är i 23 olika möjligheter. Den 24:e möjlighet är då den sammanfattning av alla dessa. Prakriti finns i 24 olika former. Vad finner man hvis man går igenom alla dessa, hvor dessa blir uppfattade som föreløpige masker? Vi har alltså en hållning, hvis man begynner att möta någon, går man på forhånd ut fra, vi har ännu inte den egentliga virkeligheten. Vi må trenge dypere in bakenom, innover. Da finner man bakenom alle disse 24 former det egentlige vesen på Rosha. Urselvet. Det hvorav alle ting kommer. Både menneske og alle de 24 fenomener eller områdefenomener av prakriti. Man kan alltså arbeta sig genom alla världens fenomen dypare och dypare innebär till detta hvor så all adskillelse inte mer finns. Enheten, det udelte advaita. Dvaitam är samma som i ordet to, tre, advaitam, det är icke delte, enheten. Då lever Brahman i Atman, det vill säga det gudomliga i hela världen och i det innersta i människa i ett underdrag, hvor det icke mer är någon adskillelse. Och ut av denna urkilde kommer en treghet, en trinitet, som strax genströmmar samman till den upprinnliga enhet, Brahman, Shiva, Vishnu. Vi kunde skriva det upp i en stor trekant. Brahma, Shiva, Vishnu. Brahma, hvorav alle ting kommer. Shiva, hvorigenom alle ting løses opp og forsvinner. Vishnu, hvorigenom alle ting opprettholdes i sin egne kvalitet. Strømmer sammen i en enhet. Det er tre og dog bare en. Och detta lever i Det danta visdomen. Nu kommer jag till en annan väg. Den första var sankja filosofin. Den är enhet i trehet som där finns och som så lever i alla elementer i hela naturen och i mänskets väsen kommer igen på alla fält. Jag vill nämna ett sted hur det kommer i de tre väsens skickelser Indra, Agni, Varuna. Luft, ill, vann. Indra som Brahmas kener, Agni som Shivas kener, Varuna som Vishnus kener. Allt kommer ut av dette luftelementet, det går til grunde i illelementet, det opprettholdes i sin egentlige mulighet i vannelementets grunnvesen. På et lavere trinn finner vi der i alle disse elementene i hele naturen det samme som i den opprinnelige treenigheten. På et lavere trinn, litt mer maske, litt mer maya, litt mer illusion. Vi har Vedanta-visdommen som er utfoldet i store epos og lyriske vers, men Sankhya-filosofien prøver å utvikle det i mer tankebegrepsformer. Og så er det den tredje vei, yoga-veien, hvor man på viljens vei forsøker å komme til denne realisering av urselve Purusha eller Atman Brahma. Det er en oppstigning gjennom åtte trinn. Og disse åtte trinn begynner ved overflaten, ved en hvilken som helst livssituasjon, og går så innover til dette urselv. Jeg vil vise noe av kvaliteten av disse åtte trinn i yogaveien. Den tredje vei til hvor vi kan nærme oss det som jeg så skal prøve å karakterisere som det urindiske. Disse tre er ikke det urindiske. Det er tre sekundære former som er kommet ut av det urindiske. Dette tredje, yogaveien, og jeg da ikke tenker på noen av de dusinstals forskjellige yogaveier som finnes nå rundt omkring i Europa og Amerika, men hvor jeg tenker på urbildene som blir sammenfattet i annet århundre før vår tidsregnings begynnelse i Patanjalis Yoga Sutra. Det var sluttformuleringen av noe som har vært 1000 år før regje. Denne klassiske, opprinnelige yoga går i en mektig oppstigning, så å si en Himalaya-oppstigning, fra det lave trinn hvor man er på overflaten i illusjonen, høyere og høyere innover til dette urselv. Og det begynner med yama. Første ting, yama. Hva betyr yama? Det betyr død. Og hva ligger det i død? Ikke den fysiske død. Det ligger utslukkelse av begjær efter ytre ting. Man vender seg til guruen, og guruen, lederen, mesteren, gir regler for hvordan man skal trekke seg ut av begjæret efter det ytre. Man längtar hela tiden efter något som ska ske, tillfredsställelse av de och de röster. Och nu begynner det med att det rätt och slett ska släppas ut. Stopp. Slut. Det är den första betingelsen. Ellers kan man inte stiga upp i det hela taget. Man må då träcka sig helt bort från den livssituation man stod i. Ge upp allt vad man ägget, allt vad man stod in i. För hvis man vill behålla det, så fortsätter begära efter det yttre. Det må först viskas ut. Och så begynner vägen inover, uppover. Vad är nästa trill? Niyama. Det går nu in i alla adfärdssituationer från morgon till aften. För hvis man bara utslukar det bevisste begär, och man längtar efter det ena eller andra, strömmer allikevel i vanene, i vanehandlingene, vår forbindelse med utvändigheten, med illusionens verden videre, utan att man märker det. Och nu må alla handlingar från morgon till aften genomtränges av bestämda religiösa ritualformer, så att man blir löftet ut av den vev man var inspunnet i och hvor man blev befläcket och tillsmusset av det urene vid overflaten. Det är det utvändiga. Det är en religiös ritualgenomtänkelse av allt vad man gör från morgon till afton. Då kommer tredje trinn, asana. Nu går det ett trinn dypare, nämligen kroppsställningarna. Allerede i hvorledes man står, sitter, går, så är det nu ett dypare lag av vanor. Man kan säga vanor har forskjellige lag. Ja, ett overflate lag av allt det man gör i yttre handlinger, och så ett dypare lag som går in i selve kroppsbevegelserna och kroppsstillingarna. Nu må de löftes ut av den form hvor de är inspunnet med utenverdenen. Bort från detta. För exempel i lotusstillingen, hvor benene drejes upp i omvänd stilling, så att fotsålene vänds upp mot himmelen och inte står ner mot jorden. Det löses ut av sin egen uppring, sin sammanhang med överflaten, för att tas bort från detta, så att det därmed blir ett grundlag för och stiga uppover, inover. Fjärde trinn. Pranayama, andedräkten. Nu går det in i själva livsfunktionerna i legeme. Andedräkten är från födseln av spunnet in i samveve med utvändigheten, med den yttre världen. Nu ska det börja regleras inifrån, utifrån det bevisste, slik att andedräkten ryckes ut av den naturliga rytmen, den naturliga sammanhang med luften omkring, slik att man stiger in i en bevisstföring av andedräkten. Det avgörande är bort från att vara avhängig av luften omkring. Inover till urkilden. Kommer femte trinn. Pratyahara. I ögonen, i öronen, i huden, i alla sansorganer sinnesorganer är vi dykt avhängig av omvärlden. Och nu kommer i detta femte trinn att detta också ska ryckas lös. Slik att man icke strömmar samman med omvärlden i upplevelsen av farver, toner, varme, tryckförnämmelser. Att man får evnen till att sluka ut det som strömmar in villkorligt genom sanseförnämmelser. Genom alla dessa fem trinn är det en guru, en mäster som hela tiden förer och som man med automatisk passivitet ska hänge sig till i anerkännelse av hans obetingade auktoritet. Man följer sig alltså inover och i en högre makt, så att säga. Kommer sjätte trinn. Dharana kan översättas med koncentration. Efter att alla uvedkommande yttre inflytelser genom dessa fem trinn, första trinn, är blivit utelocket, visket ut, samlas all inre makt om ett punkt. Nu kommer styrken, stegringen av den inre kraft, men det begynner alltid med fem trinn av negation. Bort, 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 bort. Och nu kommer den inre kraft som samlar sig i ett punkt, dharana. Därmed kan det syvende punkt komma, dhyana, den egentliga meditationen. Man är i yogavägen icke så naiv att man tror att en människa kan börja meditera direkt i den klassiska yoga och i moderna yoga massvis. I den klassiska yoga är man icke så naiv. Där är man klar över att hvis ett människa börjar och tror att man sätter sig till och meditera, så mediterar man i det hela taget icke. Det är bara en mängd forskjellige, ubevisste och ukontrollerade ting som svämmer omkring i følelser och föreställningar, och så kallar man det för meditation. Först må den totala utrensning till sted genom fem uppåtstigande trinn till den fulla koncentration i ett punkt. Så först kan livet i det andliga innehåll som sättes i det punkte dhyana får det sig ut så att det inte är någon inflytelse utifrån eller från kroppen eller från erindring. Det är alltså inte något som helst med svärmerisk dulling och göra. Det är en högsta stegring av andlig aktivitet som fortsätter i det som här kallas för meditation eller dhyana. Efter att det har varit genomfört närmar man sig den högsta trinn, det åttonde, som så går delar sig i två undertrinn, samadhi, samprajnata, samadhi och det allra högsta asamprajnata samadhi. Vad betyder det? Samadhi är den fullständiga enhet, advaitam. Och det är inte något skilde mer. Och det uppnås i två trinn, men är inte möjligt direkt. Man må först gå igenom de fem negativa trinn, så i det sjätte koncentrationspunkt, det syvende meditativa utfoldelsespunkt, och så kommer den fullständiga sammanslutning och där icke är någon delthet, men i två halvtrinn. Första halvtrinn, man har ännu en bevissthet om at det et objekt, samprajnata samadhi, så utviskes også dette. En hver form for objekt eksisterer ikke mer. Man inne i kjernen, i det hele, av samprajnata samadhi. Vi ser her en høy oppstigning på denne yogaveien. Det den tredje av de veier vi kan gå for å nærme oss det jeg vil kalle for den urindiske kulturepoken. Sankhya-filosofien, Vedanta og yogaveien, som hver for seg har ensidigheter, og som alle stammer fra en urkilde som ligger langt, langt tilbake før noen dokumentariske nedslag i det historiske. En urkilde hvor menneskets ledere har gitt en grunnimpuls innenfor det indiske folk og dermed til hele menneskeheten å stige fra overflaten innover til dypet, til det vesentlige. Men det har i seg, i dette urbildet, absolutt ingenting av flukt fra jorden. Det noe som kommet til senere som en misforståelse og som en fullstendig falsk tolkning. Det har ingenting med det urindiske å gjøre å flykte bort fra jorden. For man går bort fra indiske har en så dyp harmoni i seg at vi bare med den største anstrengelse i det hele tatt kan leve oss inn i det, fordi når vi lengter ny efter harmoni er det som regel alltid forbundet med en flukt fra vanskeligheter. Man vil bort fra et eller annet. Men hvis man vil bort fra et eller annet bestemt, da har man ennå ikke funnet det vesentlige i dette. Og denne urindiske går ikke bort fra noe annet enn fra usannferdigheten. Går ikke bort fra noe annet enn overflaten. Går innover i dypet til det egentlige guddommelige selv i mennesket og i verden. Og der står det som et urbilde et mektig samvirke av menneskehetsføreren Manu. I selve ordet ligger det ganske enkelt menneske, det tenkende vesen, og hans syv vise elever, de syv hellige rishis. Hva det i dette urbildet som så mektig? Det det at de var overbevist om av erfaring og av sikker kunnskap at hver enkelt av dem ikke kunne utrette noen ting når de var for seg. Kun når alle samvirket, disse syv og den ene som var deres leder, kunne det komme frem. Vi har så å si et helt solsystem av vesener hvor hver enkelt vet: jeg ingenting, usannferdig, hvis jeg tenkes løsrevet fra de andre. Jeg kan bare gjøre det som mulig, det beste, ved at det virker sammen med de andre. Det den høyeste form av en gruppebevissthet. får det ikke något med att göra att hver enkelt mister sina kvaliteter. Det är tvärtemot omvänt att de därmed får sina egentliga djupaste individuella kvaliteter, men de kommer först till utfoldelse vid samvirke med de andra. Ett bild på himlen av de sju var i den senare tid för indarna Karavaggen, Storbjörn. De sju stjärnorna som lyser där i ett bild detsamma. Det är självklart ett populärt bild och som är avledet i en senare tid. Men det ligger i detta sju lysande stjärnor som inte är det de är utan när de är samman. Tar man en enkelt utsån, så är det inte Karavaggen. Det är dessa sju som lyser samman, de sju rishis i den första urindiska kvalitet. Därav kommer en impuls som har varit årtusender, ja, lika till vår egen tid. Inte bara i det indiska folk, men i hela mänskligheten. Överallt där hvor vi finner denna längten, denna streven efter att gå in i djupet, efter att inte bli stående vid överfladen, efter att finna det egentliga sannfärdiga, efter att finna det egentliga gudomliga, kommer det i sin allra renaste form fram i detta urindiska. Det har delt sig då i forskjellige, litt mer eller mindre ensidige former, og er først i våre dager på overflaten kommet inn i en polarisert kampsituasjon hvor da det sanne vesen ikke viser seg mer. Derav kommer mange konsekvenser som vi stykke på stykke skal belyse. Nu vil jeg først gjerne ta en liten luftepause, hvor vi bare får litt frisk luft, og så efter luftepausen så vil vi se om det er noen spørsmål, og så vil vi avtale om en vil ta et litt referat i morgen som innledning, og så skal jeg ta opp et nytt tema som belyser dette indiske fra en helt avgjørende side. Kan vi bare åpne litt grann sånn at vi får...